En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag tar en julmust.
Light.
Asså. Jag fortsätter med lite vin här.
Ja.
I kvällens anda.
Ja, vi har en lite speciell inspelning här. En nattinspelning, kan vi kalla det.
Lite mysigt på något sätt.
Ja, vi hade ju vi har precis käkat middag hemma hos oss. Vi har nu skilts åt, du är hemma hos dig i Enskede. Jag sitter kvar hemma hos mig. Jag har diskat upp och gjort bänken skinande ren.
Jävlar, jag såg det. Det var ändå kul att se live sättet du går loss på din köksskiva.
Mm.
Med den där jävla sprayen. Hur mycket spray går åt i veckan?
Ja, men det går en liter i veckan. Alltså det är inte skämt.
Nej, det är inget skämt. You're not playing around with this shit.
Nej.
Alltså,
jag har sagt det förut, men jag vet inte. Men det känns som att det finns... Att jag har liksom hyvlat ner bänket en centimeter sedan jag bott. Alltså på den halvåret jag har bott.
Ja.
Så att... Ja, nej, men det var, vi har i alla fall haft middag och vi ska prata om den rätten som vi gjorde ikväll. Vi har ju sett med våra familjer. Bestämdes bara så här någon timme innan vi sågs.
Mm.
Och så hade jag och Maja på varsitt håll känt ett jävla sug efter svamprisotto.
Mm.
Som de platta små hösthororna som vi är.
Ja, det är verkligen platta hösthorornas högtid just nu.
Du vet det, då bestämde vi oss för att göra en god och bra svamprisotto som nu tänkte jag också dela med oss till er lyssnare med. För den blev god, vad tycker du?
Den var väldigt bra. Mm. Risotto är alltid svårt med hur man vill ha sitt ris. Ska det vara lite kärna eller ska det få gå hela vägen in och ut och igenom?
Mm. Man är ju på kärnsidan tycker jag i alla fall. Det är någonting med att det blir rätt gröt ifall det blir det här utan tuggmotståndet.
Ja. Nej, men du gjorde det perfekt. Du gjorde det perfekt. Det var perfekt.
Bra.
Kul. Men du lagade det också liksom i en ljudbild som var allt annat än ultimat.
Nej, det var inte klokt.
När du hade Harry som... Maja hade inte kommit hem än. Så att jag, Lisa och Viggo var hemma med dig och Harry. Och Harry sprang runt och... kausade lite och bet dig.
Ja, bet och skrek och det var... Åh, och
Viggo... Liksom bita av bitar av din kropp.
Alltså Viggo och Harry, de är inte vänner än. Det kan
Nej.
Vi inte, det kan vi inte säga. De kanske inte uppskattar varandra till fullo när de just leker. Alltså,
Nej.
De är inte så bra på att hålla en ton.
Nej.
De är lite sura på varandra.
Ja, men du gjorde den där jävla risotto med bravur. Jag såg lite hur du svettades också.
Ja,
jag kände det. Men jag valde ändå att sätta mig med ett glas vin i soffan och titta på. Och det var vackert att se.
Då ska vi snart senare såklart i podden gå igenom den här risotto. Det är vissa små detaljer som är lite speciella med den här. Som vi ska ge tips och tricks om. Det är liksom genvägar till succé.
Det är lite en risotto 2.0.
Ja, kan man ju säga. På något sätt. Ja.
Mm.
Nej, men det är så här man vill ha det ju egentligen. När man tänker på söndagar. Vi spelar in på söndag ska sägas då, ni som lyssnar. Att man liksom ses med familjen över ett långt bord med en stor flaska bra rött vin.
I detta fallet Lange Nebbiolo, Pompets nya släpp. Vill du bara säga?
Säg igen, vad heter det?
Lange Nebbiolo, Pompets nya liksom samarbete med några jävla vinbönder i Piemonte.
Mm.
Som är otrolig enliters flaska. Fy fan vad god den är.
Ja, det kan ni kolla upp på Pompets dryckesöndel. Nej, men det är så här man tänker lite, tycker jag, när man pratar om så här, när man har familjer och vad ska en söndagsmiddag vara liksom.
Mm.
Då ska det vara bullrigt och det ska vara liksom stökigt, alla har kanske inte kommit hem, någon ska gråta och sen ska man hamna i olika sektioner i familjen och eftermiddagen och prata. Och det var det som hände, tyckte jag var fint.
Ja.
Förutom att jag ville mörda mitt barn när de skrek.
Men det vi pratar om, det där när ens barn kommer in i en sorts mode som bara är gnäll och man till slut bara säger, vad fan vill du?
Ja, det hände ju mig på stan idag. Alltså när jag var ute och gick med honom, han skulle sova. Och han är sådär övertrött och han vill ingenting. Han vill varken liksom sitta, stå eller gå. Eller, han vill ingenting, han bara gnäller. Och då så gick jag på Ringvägen vid Clarion Hotel mitt i Skanstull. Och så på, och då skrek jag bara, vad vill du mig, Harry? Vad vill du mig? Som en rabiat liksom, kommunkvinna. Då vände sig folk om. Eller i alla fall en gubbe vände sig om. Och sen så såg jag framför mig hur han skulle liksom säga till mig att här, han kanske vill ha vatten. Eller så här, han skulle ge mig tips på någonting. Mm. Mm. Då gick jag och tänkte, han kommer säga till mig någonting nu. Och då ska jag svara det här. För att sätta dit den här gubbjäveln som lägger sig i mitt liv.
Vad hade du tänkt att säga då? Vad hade du svarat med då?
Nej, men han var ganska kort, den mannen. Och sen så vet du, hade han sagt så här. Om han hade sagt. Jag tror det kanske är bäst att du ger honom lite vatten. Han verkar törstig. Då hade jag sagt, vet du vad det verkar som? Det verkar som att du är helt jävla dum i huvudet. Så tar du stängen igen det jävla kakhåll och tar dina små äckliga taxiben och bara går härifrån. Annars kommer jag sänka dig, gubbjävel.
Ja. Ja.
Alltså att man liksom är steg två i bråket i huvudet. Mm. Alltså det är ingen som har sagt. Det var en galen man som skriker, vad vill du mig, till en bebis. Han hade ju rätt att titta.
Ja. En svart tracksuit.
Ja. Jag hade Armani tracksuit. Och liksom keps och såg ut som en, jag vet inte vad. Så att nej, all cred till den korta taxmannen.
Ja, han ville bara väl.
Ja, det ville han verkligen. Han sa ju ingenting heller. Han gjorde allt rätt. Men du vet att man kan liksom, när man är där nere, då är det så mörkt.
Och sen blir man så fruktansvärt besviken på sig själv att man inte har tålamodet eller orken att lösa problemet. För att det är ens, liksom, kontraktet man skriver på när man bestämmer sig för att skaffa barn är att ha tålamod och orka. Och kunna ta konflikter. Verkligen. Men så när man fallerar i det, då blir man så, det är så fruktansvärt misslyckande ju, ja, som förälder.
Och det är någonting som jag tycker man borde nästan prata om innan man ska ha barn. Alltså med en psykolog. Alltså någon som är... Du måste bli bra på att ha tålamod. Du måste bli bra på att liksom välja bort dig själv. På ett sätt som inte gör avkall på något annat än... Ja, men du måste liksom, man måste förbereda sig på ett annat sätt. Jag är inte alls beredd på det här. Men sen så är det ju så att det är ju också ganska bra att ha barn. Ibland.
Ja.
Nej, det är kul och sådär. Men de är ju också jobbiga.
Ja, det är det bästa som finns och det jobbigaste som finns. Ja. Det
har vi sagt förr och kommer vi säga igen. För att det är ju, ja, som ni alla vet så är ju pappa ledig och sitter här på kvällarna och gör sånt här när barnet sover. Men jag har haft liksom en vecka nu där jag mått väldigt bra av att vara pappaledig. Veckan innan så var det inte bra. Det är liksom bara så här, jag visste inte vad jag skulle göra med av dagarna. Allting bara så här var som ett jävla mörker. Och att man gick bara runt på Söder med en barnvagn utan plan. Och väntade in nästa sovstund för sitt barn.
Gud, jag känner igen det där.
Det där är inte så, det är onödigt att man ska behöva ha det så. Och så sa jag det till Maja liksom, att säga, fan, jag mår inget bra i det här typ så. Och man vill inte gnälla heller, de har ju gått där liksom i ett år. Man ligger ju i underläge, så att säga. Mm. Jag har varit ledig en och en halv månad och de börjar gnälla. Mm. Liksom. Men man hatar ju sig själv för det. Men då hjälpte hon mig i det ändå. Alltså, då ritar vi upp nästa vecka. Så här, du bokar upp, träffar kompisar. Boka upp, träffar din morsa. Boka upp när du ska träna. Alltså, gjorde vi en veckoplan, skrev ner det. Och så blev det som att varje dag när man hade bokat upp det så hade man som ändå ett mål med dagen.
Ja, just det.
För jag annars har tänkt så här, man tar det som det kommer, man är ledig, men så blir ingenting gjort istället. Men det hjälpte mig enormt mycket med att bara skriva ner veckan som kommer och skapa planer när man har så här planlöst liv man har.
Ja, just det, så att du vet var du är på väg och liksom vad som kommer hända och du mår bra av det. Du mår ju bra av ordning och reda.
Ja, jag gör det, men jag vill ju, jag tror ju att jag är en person som vill bara ta det som det kommer, men då händer ju ingenting.
Nej,
så det var väldigt, det kan jag tipsa er som är föräldralediga om. Att så här, boka upp, träffa folk. Alltså boka rent fysiskt upp innan. Och bara så här, gör någonting av dagarna. Mm. Så du har liksom små oaser av delmål när dagen går. För då kommer dagen också gå på ett sätt som den inte gör annars.
Nej. Du slipper skrika, vad vill du mig på ringvägen? Tips från coachen Niklas Niemi.
Du, jag har en fråga till dig.
Ja?
Jag såg på, jag vet inte om det är ett skämt eller om du är allvarlig. Du skrev på Twitter här för i veckan som var. Det med någonting med att du blir mobbad av din flickvän för att du har med dig kylväska till affären. Så det är ett skämt eller?
Nej, det är klart jag har det. Ja, men stäm mig.
Ja, jag är på god väg kan jag säga. Och det är liksom, ja, jag har redan jag har skrivit ut blanketten.
Skickat in papperna. men vadå? Det är inte... Alltså, det
du är
inte
ensam i världen om det här. Berätta om det här.
Nej, det är klart jag inte är.
Berätta om, jo, berätta nu.
Men är du bränd eller? Det är klart jag inte är ensam. Alla vuxna, ansvarstagande människor som storhandlar och vet att de kanske kommer behöva stanna och hämta på en fotbollsträning eller något när du har handlat och du har köpt glass eller pyttipanna eller fryst ananas. Då har du en kylväska som du stoppar grejerna i och har i bakluckan. Det är inte konstigt.
Fan, jag tycker det är så jävla sjukt.
Nej men det var ju jag har ju det när jag ska storhandla och jag vet att jag kanske inte kommer åka hem. Jag har inte alltid en kylväska med mig varje gång jag handlar. Nej, snälla
det,
Rara.
Det lät som att du gick, alltså, när jag gick till liksom ICA i liksom Sandsborg där du bor. Och hade med sig en kylväska på axeln och lade ner smöret i butiken i den så det inte skulle...
Nej, utan det är när jag storhandlar och jag vet att jag kanske är så här, ja men okej, det kanske blir ett stopp till. Jag ska hämta på fritids och du vet, om du köper en glass eller smör eller någonting så är det ganska bekvämt att ha en kylväska med sig. Och så hade jag det och Lisa och jag åkte och storhandlade och hon sa då till mig när jag gick med bestämda steg mot Willys i Sköndal med min randiga kylväska. Att, då sa hon, det är inte jätteknulligt att du har en kylväska.
Du kan väl ändå ha kvar den i bilen. Det är så här, för fan ha kvar den i bilen. Och sen får du fan packa upp det. Du kan inte ha med dig kylväskan in i butiken.
Jo, för att du själv skannar. Och då kan du, jo.
Det här, där går gränsen. Jag köper, har den i bakluckan gömd i din jävla Lexus där bak. Med tonad där ute, ingen ser. Men du kan inte sitta gå runt med en randig liksom så här solblekt 80-tals kylväska inne på liksom Willys och själv skanna ner varorna i dina jävla kylklampar.
Nej, men du måste förstå att jag har liksom inget, jag har ingen prestige kvar vad det gäller att vara knullig eller någonting. Alltså, jag är 43, jag har 3 barn.
Ja.
Jag liksom, det är klart att om jag vill ha en kylväska med mig för Willys så kommer jag ha det. Jag behöver inte vara knullig för någon förutom liksom Lisa då möjligtvis. Men
jag vet inte. Att du skannar. Att du har mig in. Men du går med din äckliga lilla blipp.
Så jävla bekvämt.
Åh fy fan. Vem har lärt dig det här? Det måste vara någon mörk. Men
välkommen till vuxenvärlden, Niklas.
Nej, det här har ingen människa gjort. Det här är ändå... Nej, fy fan. Jag blev... Jag chockades. Och jag förstod att du när jag såg den här tweeten så förstod jag det här är ingenting du förstår. Det är sjukt, för du hade tagit upp det här i podden tidigare. Alltså så här, jag är lite konstig som gör det här. Men det här, du tycker det här är... Du har inte ens reagerat på att göra det här.
Nej, men jag är uppväxt så.
Ja, okay.
När pappa storhandlade på somrarna, då hade han en kylväska med sig. För att vi skulle åka båt i 2 timmar ut till landet.
Ja, okej. Okay.
Och då behöver man en kylväska till smöret och yoghurten och glassen.
Ja, okej.
Okay. Det är inget konstigt. Det här är inget konstigt. Och det här är också lite av en vattendelare ändå, jag har förstått. När jag har sett i tråden på Twitter så är det ju så här, herregud vad osexigt. Så här, vem är du, gubbjävel? Men det finns också de som säger så här, ganska sexigt att vara ansvarstagande och vuxen.
Ja, absolut.
Ja, så det är inte helt oknulligt ändå. Nej. På något sätt.
Nej, men jag förstår vad jag menar. Men däremot, du kan ju börja tänka om, som sagt, jag tipsar dig om att vara ansvarstagande och behåll knulligheten genom att inte ta in väskan på Willys.
Okej.
Då har du 2 flugor i en smäll. Tips bara.
Okej, jag ska aldrig mer ha med mig i kylväskan.
Bra.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja. Det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har, vet, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en, liksom en ställe som har pilsnerurquell. Så har de alltid en pilsnerurquell certifierad tapster. Som genomgår liksom de är en ölmästare kan man säga. De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting.
Mm.
Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar mycket om.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet.
Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack. Vi har lite tv-tips.
Ja, det har vi ju. Det gillar vi ju ändå ibland att ge. När det kommer till matrelaterade saker.
Det kan vara kul. Jag, faktiskt är det så att så här, en av mina... Så här, min första stora inkörsport till tyngre matlagning var när jag fick Kitchen Confidential. Av Anthony Bourdain när jag var typ så här 20. Jag fick den av min syrra typ.
Alltså boken helt enkelt.
Boken Kitchen Confidential som den här kocken från New York som heter Anthony Bourdain skrev. Han var ju någon sorts punky fine dining kock i början av 90-talet i New York. Han var bara så här gammal heroinpundare från östkusten som bara hade franskt påbrå och liksom startade en restaurang som heter Les Halles i nu uttalar jag säkert fel. Les Halles. Ja, skitsamma. Men i New York. Och som var jättebra och blev jättehypad. Och så skrev han en kokbok som heter Kitchen Confidential. Där han bara skrev så jävla bra om dynamiken i ett kök. Och hur det är att leva som kock. Och hur destruktivt det var. Och liksom penalismen och hierarkierna. Och...
Han var ju först egentligen med den grejen. Att faktiskt sätta ord på det på ett kul sätt. För den breda massan. Och där någonstans så skapar också i det, alltså i det tidvarvet skapas också liksom den här rockstjärnestatusen med kockar som alltså på 70-80-talet, 90-talet så var det ganska smutsigt yrke. Sen liksom hände någonting där började på 2000-talet och då så kom det boken precis, där i de...
Ja. Och det känns som att det är väldigt annorlunda nu kan man ju hoppas kanske.
Ja.
Men att det liksom inte är så att folk går och kör upp fingrar i arslet på stackars liksom line chefs som bara står och försöker göra sitt bästa liksom. Och att det är bara jätte masochistiskt och sexistiskt och
nej, precis, nice. Det är bättre.
Så är det kanske inte längre, hoppas jag, eller det vet ju du mer om.
Ja, men jag som sagt, det är ändå 10 år sedan som jag stod i ett kök och kanske 12 år sedan jag stod i ett sånt kök, och i ett sånt kök så är det absolut, det finns tendenser kvar av det där, såklart.
Mm.
Men det är ju, som sagt, det är 12 år sedan. Jag tror inte att det är så längre. Jag har ju blivit bränd liksom med saker. Alltså bränd med liksom pincetter som har doppats i fritöser och någon som hällt ut såsen framför mina ögon som jag precis har gjort för de tyckte smaka lite för mycket liksom salt. Och någon som har skrikit mitt ansikte är värdelös. Såklart. Alltså det har ju hänt.
Fan, är det så? Hur svarade du på det? Hur mådde du då? Eller liksom...
Nej, men man är helt utlämnad för det. För att så här, de säger så här, det finns 200 personer i den här stan som vill ha din plats i stan. Antingen så gör du rätt och gör om eller så går du hem. Alltså man är så utbytbar som ung linechef. Och man vill ju uppåt och framåt. Och man vill... Ja. Plisa de här. Man älskar dem. Det är som en
ett destruktivt förhållande. Man vet inte vad som ska ta sig ur det. Men man vill vara kvar och visa att man liksom är bättre än förra gången. Och sen så kanske man får liksom en service i månaden när de säger efter, fan, idag gjorde du bra. Och då är man liksom bland mål. Men det där är ju ohållbart i längden, och därför det är en av anledningarna till att jag inte jobbar kvar.
Nej.
För att jag tyckte att det där kan inte jag orka ta när jag är 23 år gammal. Liksom.
Nej, det verkar ju jättejobbigt.
Ja.
Nej, men han gjorde ju sen ett tv-program då.
Ja.
Som heter No Reservations. Där han bara åkte runt och åt och i olika världsdelar. Och han var ju så jävla bra på tv också. Mm. Liksom.
Ja, men karisma som fanns, så var det. Ja.
Sån jävla karisma och så bra prator, som man säger, liksom, du vet, voiceover, hej och hå. Och så gjorde han ytterligare ett program som heter Parts Unknown, där han liksom verkligen gick djupt in i skiten och åkte till liksom Kongo och åt liksom gethjärta på en jävla stepp, helt rått, och bara var så här utan typ mobiltäckning eller någonting, och bara var, verkligen pushade allting. Och sen så fortsatte han ju med det, och sen så blev han ju typ 60 plus och fortsatte med det här, och sen så tog han ju livet av sig.
Ja, det kom väl nya uppgifter om det här för en vecka sedan bara.
Ja, och hängde sig i ett hotellrum.
I Paris, va?
Ja, det var någonstans i Frankrike. Och sen var det bara, det var bara liksom slut där.
Mm.
Och sen har det kommit en dokumentär för ett tag sedan som hette Roadrunner. You're probably gonna find out about it anyway. So here's a little preemptive truth-telling. There's no happy ending. One, two, three, four!
Chef Anthony Bourdain. The renowned chef and best-selling author of Kitchen Confidential.
All the TV chefs are so cuddly and adorable, you know, maybe I'm the antidote or something.
Has a new program, Parts Unknown.
One minute I was standing next to a deep fryer, and the next I was watching the sunset over the Sahara. What am I doing here? I said earlier that I was going to tell you the truth. This is part of it.
Var finns den någonstans?
Den finns på typ Viaplay eller något, någon stream.
Ja, googla Roadrunner.
Sök på. Men den var så jävla bra. Det är som årets jävla tips.
Jag har inte sett den än.
Det finns så mycket bakom material på honom och hur hela hans resa och liksom. Och så deppigt också att han hade en dotter. Han ett tag i sitt liv så försökte han bli en vanlig familjefarsa. Och liksom bara mådde så bra i det. Och han sa bara, det finns ingenstans jag mår så bra som när jag står bara på vår bakgård och grillar och är världens vanligaste person.
Mm.
Och leker med min dotter. Men sen fanns det ändå ett mörker som gjorde att han bara sökte sig ut och ville bara åka till Kongo och liksom äta konstigt och bara inte vara hemma. Och till slut så träffar han då en kvinna i Italien som är dotter till den här Argento. Jag vet inte namnet exakt. Men han träffar en italiensk skådespelarkvinna som han blir superkär i.
Mm.
Och han blir så kär så att han liksom låter henne regissera avsnitt av hans tv-program.
Mm.
Som blev skitdåliga. Och ja, det var inte så bra liksom. Och han mår liksom sämre och sämre, och han är jättekär i henne. Och sen så är han då i Frankrike och ser på tabloiderna att hon har liksom synts med en ung, snygg fransk skådis.
Mm.
Och han blir helt knäckt. Enligt dokumentären så blir han helt knäckt, och det är då han hänger sig.
Ja, och den, det är ingen spoiler här som att det här är nyheter.
Nej, alltså, nej, det är det verkligen inte. Men det är också så här, det känns också som att dokumentären är lite så här tendentiös, att den är så här lite lätt förklaring, så här klassisk så här Beatles. Det kom in en kvinna och förstörde Beatles. Ja. Och att det var en kvinna som förstörde Anthony Bourdain.
Mm.
Det kan man tycka vad man vill om, och man får se filmen och bilda sin egen uppfattning. Jag tror att det är en enkel lösning på ett komplext
scenario. Men varför liksom, skulle du säga att det är liksom årets tv-tips då?
Ja, men det är ju det, för att om man älskar Anthony Bourdain, älskar mat och älskar liksom att bara folk som upptäcker livet och maximerar livet, så blir man extremt inspirerad.
Mm.
Och jag känner själv att man bara, fan, måste bara ut och äta och upptäcka världen. Det gör man ju inte. Det gör ju inte. Hur upptäcker vi världen? Ingenting.
Nej, visst. Det gör man ju inte.
Vi bara går runt här.
Man går till en jävla marknad.
Ja, vi reser ingenting. Eller någonting. Vi går runt på ringvägen och skriker på våra barn. Vad vill du mig? Det är det vi gör.
Ja.
Men det var därför det var väldigt inspirerande att se den. Den tipsar jag alla om. Och där kom vi in på ett annat tv-tips som både du och jag börjar titta på nu.
Ja.
Som är lite hypad, som också har med mat att göra.
Och vi har sett lika mycket av den.
Ja.
Det ska sägas.
Och det är ju den här The Bear.
Nej, The Bear. Det blir en björn då. Det är ingen
The Bear.
Ja, väl.
The Bear.
25 pounds? No, no, no. I ordered 200. Where is beef?
You still got that meat connect?
You get 1250 for that on eBay.
Boom.
You cut vegetables like a bitch.
Not system. System, baby.
System. System. This is your brother's house. I was running it fine without you.
Why didn't he leave it to you then?
Som finns på Disney Plus, som handlar om en fine dining chef som plötsligt tar över sin typ så här morbrors restaurang någonstans i Chicago.
Nej, men sin döde bror.
Ja, just det. Sin döde bror. Och den är så jävla, jag har bara sett två avsnitt, men den är så jävla intensiv och bra och äkta och kul, så att man blir helt sänkt av hur bra det
är. Man blir matt av tempot och köksscenernas liksom. Den intensiteten som de får fram i alla scener i köket när de bråkar och skriker och när de
är det så bra
lagar mat, det är liksom, det är inte som att se skrivet drama på något vis. Alltså det känns som att det liksom är Gordon Ramsay som står i en så här alltså i de här programmen som när han räddade kök och skit. Alltså så här, det är ett stökig bild, det är liksom svettigt, det är blod, det är liksom skrik, det är liksom cool Chicago-dialekt. Och han är så jävla bra skådespelare ju.
Ja, fy fan.
Vet du vad han heter?
Nej, jag har aldrig sett honom förut.
Men jag upptäckte honom för kanske 10 år sedan. Och han spelade en karaktär som heter Lip i den här serien Shameless från 2011. Den amerikanska varianten, det finns en brittisk variant också. Mm. Mm. Den med William H. Macy och Amy Rossum. Och där spelar han en av brorsarna i familjen. Och han är helt otrolig där. Alltså, sinnessjuk. Utspelar sig också i Chicago. Så han är därifrån. Och det är samma bildspråk typ som i den serien. Men han är så jävla bra.
Han ser så jävla cool ut också.
Ja, men det är ju... Han ser ut som en sån här 50-tals fulsnygg. Han har lång överläpp.
Men han också, man får en känsla av att han är också någon så här... Så när man kollar på så här Al Pacino, hans absolut tidigaste grejer liksom på 70-talet, när han var bara så här ung, jävla liksom hippie med långt hår som bara gjorde konstiga filmer. Det är lite den känslan på honom, att bara så här, den här snubben is going places. Han kommer bli sin generations stora skådespelare. Alltså han är så bra.
Jeremy Allen White. Han är riktigt bra. Och den här serien, då, den, vi har sett två avsnitt som sagt. Och jag älskar den. Det är ju en kittlande liksom, premiss. Liksom, att han kommer dit och blir motarbetad av sina kusiner som driver stället tillsammans. Som dels stället tillsammans med hans brorsa. Liksom, och det liksom är slöa jävlar. Men han har visioner och ambitioner med det här. Och blir motarbetad då kanske. Sådär. Så att vi får se vad det landar i. Men den är ju unik i sitt sätt ändå. I sin liksom, intensitet och liksom, hur den är. I, liksom, hur den berättas tycker jag.
Ja, och hur den också beskriver matlagningen på något sätt. Utan att göra det till en stor grej. Men det är ändå så mycket kärlek i det. Typ, när de bara steker stora köttbitar.
Ja.
De försöker inte göra matporr. Men det finns ändå där.
Nej, men precis, det är inte att
det finns ändå vitlök bilder. Som smälter i olivolja. Va?
Ja, men det är inte att det är vacker matlagning, men det är liksom en kärnfull matlagning. Man känner så här, man känner hur det doftar i köket liksom, när de steker grejerna. Ja, den är ärlig och bra. Den ska ni se, The Bear på Disney Plus.
Fruktansvärt bra. Se The Bear och Roadrunner på TV och prata om den med oss. Det blir bra.
Ja, jag har ju sett bara lite kort här en sista grej om TV. Jag har ju sett på Halv åtta hos mig här nu i veckan.
Just det. Mm. Är det en ny säsong eller?
Ja, det är det.
Mm, det gillar du?
Ja, men jag gillar det. Fan, det är ändå mysigt att se in hur folk har det och sådär. Men det var en sån otrolig kvinna nu uppe i Mora som heter Maj-Lis. Mm-hmm. Som är taxichaufför. Mm. Tips att alla kollar in förra veckans, eller ni ser Mora-veckan, Mora-Orsa-veckan i Halv åtta hos mig. Kolla på C-more. Där i alla fall finns hon. Och hon... En sån totalt fri själ. En sån kvinna som bara så här, hon dansar hur mycket som helst i avsnittet och bara skrattar och är så här rå. Alltså, det är så här en 60-årig kvinna som inte har några hämningar.
Kan vi lyssna lite på det, eller?
Ja, vi kan lyssna på den här.
Idag ska vi hem till Mona Lis som med sitt mystiska leende sprider glädje och energi runt omkring sig.
Det snöar och snöar och himlen är grå.
Jag tycker inte att jag har någon energi alls. Jag tycker inte det, men jag tror folk uppfattar mig som har väldigt mycket energi.
Svar ja. Och att glädja människor är ju bland det finaste som finns.
Jag älskar människor, det är ju så.
Ja, och det är bra.
Men ibland så då kanske man tar över lite för mycket, det vet jag.
Men det är bra att du tar över ibland. Du har ju tagit över en taxirörelse till exempel. Vad är det bästa med att köra droska?
Ja, men det är människomötena. Det är ju det.
Otroligt kul. Och hon då, de ska laga mat. Hon gör liksom en speciell mat, verkligen, kan man säga.
Vad gör hon då?
Första rätten de bjuder på till förrätt, det är borrad torsk. Ja.
Okej.
Vad är det, tänker man? Mm. Vad tänker du att borrad torsk är?
Borrad torsk?
Mm, om du är fri i huvudet, vad är borrad torsk? Tänk den här kvinnan som bor i ett så här stort kapell på landsbygden i Dalarna och kör taxi.
Jag tänker att borrad torsk kanske är att man fyller den med något, eller?
Mm, det gjorde hon. Hon tog då halvfrysta torskfiléer. Mm. Så tar tanta luringen fram en stor jävla borr. Och borrar två hål rätt ner i så här breda hål, som kanske 2 centimeter i diameter. Rätt igenom den jävla torsken. Flyger torsk hela köket. Och sen så tar hon fram abborrfärs och fyller den här abborrhålen, eller torskhålen med abborre.
Nämen.
Och så kokar hon det. Hon är otrolig. Vi kan lyssna lite på det också när hon presenterar.
Hur kom man på idén att borra in abborre i torsk?
Jag bara kom på, jag vaknade imorgon så bara får du mun på mig.
Ja, jag ska borra en torsk.
Så upptäckte den passar bäst när man är halvfryst. När den är färsk, då vill det snurra bara runt. Va?
Ska vi berätta hur det såg ut?
Ja. Torsk i hela köket.
Ja. Ja, det var helt galet.
Ja, och sen så till huvudet så hade de liksom ingen plan riktigt. Men då körde hon hade både björn och pepparstek hemma. Så hon körde björn med pepparstek. Som hon stekte med kiwi.
Nej, men för fan.
Hon är otrolig. Så det var en kvinna. Och sen så, hon var så jävla härlig. Alltså verkligen sådär en person som man verkligen vill träffa.
En potentiell gäst.
Inte dumt. Hon var så jävla glad och fin person.
Nej, bra. Vi har borrad torskvinnan och Jackie Färm på gång.
Ja. Ja, nu är vi klara. Nej, men fan vad kul. Det var väldigt intressant att se. Hon är med alla 4 avsnitt givetvis. Så man får ju njuta av henne i alla avsnitt om man kollar på alla 4 som finns. Men...
kul. Halv åt hos mig är ett trevligt program. Då har vi 3 tv-tips idag.
Ska vi gå på det här med mat?
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Den här svamprisotton då, den innehåller 3 sorters svamp. Och det är kantarell som är färsk. Och sen så är det såna här torkade trattkantareller. Mm. Och så är det färska, vanliga, fina champinjoner. Det är de 3 som finns. Men det som är då lite speciellt med den här, det är att det finns mascarpone i. När man rundar av den här risotton så drar man i lite mascarpone tillsammans med det andra goa. Och det var ju väldigt speciellt. Jag hade aldrig gjort det tidigare. Men jag tänkte att det här blir gott. Och det blev det. Men det man behöver mer då, utöver de här 4 sakerna jag nu sa, så är det då kycklingfond, charlottenlök, parmesan, arborio-ris, vitt vin, salvia, olivolja, smör och citron.
Mm.
Det är det. Och ja, många kan göra en risotto. Så är det ju. Och när man gör en risotto så brukar man ju många prata om att man inte ska använda sig av liksom färdiga buljongtärningar. För det är så mycket salt i dem.
Mm. Mm.
Och det är en sanning som stämmer såklart. Alltså det är ju mycket salt i färdiga sådana. Men man har inte heller alltid tid att sitta och bränna av en, göra en egen kycklingfond. För man ska ju ha ofta höns eller kycklingbuljong i en sån här. Så är det ju. Man ska inte ha liksom en jävla tjock liksom oxfond. Då blir det bara, tar det för mycket smak.
Ja, det blir för mustigt.
Ja, så jag kom på ett sätt då att runda det här. Att runda fondproblematiken. Halvrunda, ska jag säga.
Mm.
Och det var att jag tar en buljongtärning. Eller jag hade du vet den här som är lite mer geléiga, knors.
Ja, just liksom. Det.
Ja. Mm. Men det jag gör är att jag tar liksom en påse sådana trattkantareller som är torkade, som är då 15 gram. Och sen så tog jag liksom en liter vatten, ungefär. Och sen så kokade jag upp vattnet och lät liksom de här torkade svamparna åka med ner i kokande vattnet. Och sen så att de kokade typ 3-5 minuter, drog jag åt sidan, så fick det så dra i 20 minuter typ.
Mm.
Tillsammans med en av de här kycklingbuljongerna då. Så att det blir liksom ändå liksom lite tryck från buljongen, men också massa svampsmak. Så sen tar jag ur de här svamparna, ur fonden, och skär ner dem för att sen ha ner i risotton. Och sen så har jag det här vattnat spä hela risotton med under vägens gång tills risotton blir klar. Och det var en lyckträff, ska jag sägas. Det var verkligen, det blev superbra. Och det är ett bra sätt att runda det här. Men när man gör risotton då, till att börja med så är det vitlök och schalottenlök tillsammans med den här torkade svampen som nu är blötlagd. Och den så bara hackar jag ner i små molekyler, bara jättelitet. Så jag börjar med att svetta av svampen så att den liksom får gå. Och sen så, efter det så går jag i med vitlöken och löken och låter dem också bara så här svettas ordentligt ihop så att de liksom blir, alla smaker bara kommer ur. Rör runt med en härlig träslev som det är alltid man ska göra med risotto. Jag vet inte varför, men man gör det.
Mm.
Och när man har fått en bra liksom smak på de här löken, vitlöken och svampen så går man i med risottoriset. Och då kan man räkna ungefär 120. Om man vill hålla koll på mycket mängd så brukar man räkna på ungefär 100 gram per person. Kan man ta, så tar man lite extra.
Mm.
Det är ungefär lagom. Och sen så när man har blandat ihop det här arborioriset med löken och svampen så kan man gå in med lite mer olivolja. Och sen så ska man, det här tycker jag är viktigt med risotto, att man liksom låter riset gå rätt länge ihop med det här utan att lägga in, innan man lägger in resten. För då, man ska liksom se att riskornen blir liksom lite så här, de blir lite glansiga, nästan inte genomskinliga, men du förstår vad jag menar, de får liksom en glans. Och efter det så går man i med vitt vin. Kanske på den här mängden, sen 2 deciliter ungefär. Och låter det helt och hållet koka ur. Och sen så är det bara att spä med din nyss gjorda fond. Och när man gör risotton sen så ska man inte heller ha full patte på plattan. Utan man kör kanske på 5:an på en 10 grader, på halv fart av värmen. Så att riskornen hinner liksom kokas ordentligt och gå med och liksom bli tjockt och krämigt.
Det är det som är någon sorts tjusning med risotto, är att det är den mest curlade rätten. Mm. Man kan tänka sig, fan vad den kräver omsorg och tid och uppmärksamhet. Och det är både det som är det härliga och också lite jobbiga. Men
exakt.
Det är så värt det.
För det är ju 20 minuter av ett ständigt så här, låta riskornen ändå vara liksom, ligga i, ha tillräckligt med vätska. Och samtidigt inte lägga i för mycket åt gången. Så att liksom det kokas, det ska liksom hela tiden liksom krämas ihop och liksom, ja, kokas av sig själv på något vis. Så att man får ha koll där. Och det kanske blir runt 7-10 spänningar med den här.
Ja, absolut.
Och den här fonden tog ju slut för mig mitt i. Jag gjorde det för lite. Så jag bara spädde på med lite vatten och det räcker. För man har satt grunden här. För grunden finns där med den här fonden. Så att om du tar slut i mitt vatten och du, det viktigaste kan man säga, när man gör risotto, det är att man har varm fond på sidan. Har den på 2:an på inkassur bredvid. För att det inte ska ta så lång tid för fonden att koka upp. När man lägger ner den i riset. Det är väldigt viktigt.
Ja, just det.
För då avstannar man processen så blir det dåligt. Men när man har liksom, kanske man känner att man har kanske 3-5 minuter kvar. Så är det bara att steka sin färska champignon. Stenhårt i olja.
Mm.
Låt den ligga i 2-3 minuter på en sida. Och sen så bara på med salt, peppar. Och sen så i med smör innan du swishar runt det. Sen är det bara att låta det där gå ordentligt. tills de blir fina och krispiga och fina och härliga. Och sen så börjar ju då din risotto bli klar. Och det jag avslutar risotton med är ju då mascarpone, parmesan, citron och smör. Det är liksom det som är sista touchen. Och saltpeppar då, givetvis.
Mascarponen är ju lite okosher att ha i sådär. Det är ju lite...
Men det är inte helt. Nej. Det är ost och kräm. Det är kräm i ost, så att säga. Det blir ju liksom... Det hjälper till för att få krämigheten. Det är inget måste.
I normala fall har man ju en stor busslast parmesan bara.
Ja, och smör. Ofta.
Och smör. Ja, precis. Men nu har man mascarpone. Men det tillför någon typ av extra... krämighet, gräddighet.
Ja. Och ändå ostsmak. Jag gillar. Liksom. Så att, det är det. Och sen på toppen, när den här risotton är helt klar. Du är precis klar med allting. Du har bara smakat av med citron och salt och allting. Bara känner den här perfekt nu.
Mm.
Då skär jag upp det som ska vara på toppen också. Och då har jag färsk salvia som jag liksom tar blad till blad. Lägger dem på varandra, rullar ihop dem. Och så skär dem liksom i strimlor. Och så tar jag champignon och skär dem råtunt. Alltså så här så att de nästan... Alltså så tunt så att... Helt råa. Och bara tunt, tunt, tunt. Så tar jag lite av smör från kantarellerna också ner i risotto, vill jag säga. Det är gott. Mm. Men när jag lägger upp då, så lägger jag upp allt i en hög på en tallrik. Så här tycker jag ett test för om risotto tycker jag håller en bra liksom, konsistens. Man lägger risotton i mitten på en tallrik. Och sen så liksom tar man upp tallriken och liksom... välter tallriken ut åt sidorna så att risotton liksom, den ska liksom inte ha något problem med att flyta ut. Den ska vara så pass rinnig, tycker jag.
Precis.
Och sen så är det bara på med din jävligt goda stekta kantarell på toppen. Och sen de här tunna, 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 tunna flakesen av champignon. Och sen så ännu mer parmesan på toppen. Och sen så tar vi också den här tunt skurna salvian och avslutar med lite olivolja på toppen bara. Sen så är den ju där.
Ja, den är där och den är så fin.
Den är fin och den är bra och den är god. Och det här är en svamprisotto ni kommer göra succé med.
Den vill inget ont.
Vet du vad? Det gör den fan inte.
Den var jävligt god, Niklas. Det ska du ha.
Ja, vad roligt. Ja, men här, det här är som sagt, det är hösthorigt. Men det är platt. Men det är gott.
Det är det. Det är det, men det är också en viktig grej också. Barn älskar den.
Ja, men din son, alltså fan.
Viggo. Man kan laga, barn gillar annat än falukorv och makaroner. Mm. De gillar också risotto. Det är faktiskt väldigt bra för alla våra lyssnare som liksom kämpar kanske lite med vad småbarn ska äta och inte äta.
Ja, exakt.
Och vill vad de inte vill äta. Och risotto funkar för småbarn.
Ja, men det är kul att man kan äta tillsammans med sitt barn för en jävla gångs skull. Mm. Så man slipper liksom... Jag gav ju din son innan där, innan han fick smaka med det, så fick han äta så här färdiga American pancakes som man köper i en ful liten låda med någon äcklig sylt som man åt av också. Men det är inte lika kul. Då sitter man där och kollar på ett barn som äter en deppig pannkaka istället för att äta
nej. Ja, men det var väldigt bra.
Ja, kul. Ja, men då säger vi att det blir en risotto höst då, allihopa.
Mm.
Det kommer komma också ännu mer höstiga grytor vad det lider. Det ska ni veta.
Ja, nu är det ju den säsongen. Mm. Nu blir det så. Nu är vi hösthoror allihopa.
Jajamän. Hand i hand.
Frågelådan. Du hade någon bra fråga som du pratade om på middagen redan?
Eller? Ja, men jag fick ju ett DM.
Mm.
Till vår Instagram av en kvinna som vi kan kalla för Sara. Och hon skriver så här: jag har en kille som arbetar som kock. Han har jobbat som det i över 30 år, så han har väldigt lång erfarenhet. Varje gång vi ses hemma hos honom så lagar han mat till oss och jag blir riktigt bortskämd med mycket god mat. Men när vi är hos mig så får han en sån enorm ångest över att behöva laga mat som han sen ska bedöma. Det har hänt några gånger att han pikat mig. Till exempel pannkakorna kanske var lite väl mörka. Det kanske var för mycket salt. Det smakar inte så mycket och så vidare. Detta säger han givetvis inte på något sätt som är elakt. Men det gör att jag inte vill laga mat till honom. Och jag känner mig dum. Och att det är alltid han som får stå och laga mat trots att vi är hos mig. Hur kommer jag över tröskeln? Jag är inte helt borta i köket. Och jag tycker det är väldigt kul att laga mat. Men till honom känns det bara jobbigt.
Mm.
Det där är väl säkert jättevanligt om man lever med en kock.
Ja.
Eller generellt bara någon som är, om en i förhållandet är bättre att laga mat så blir det ju väldigt jobbigt
ofta.
Men är det så problematiskt egentligen?
Nej. Kan inte han
man är bra på olika saker. För precis. Människor är bra på olika saker.
Ja. Alltså hon, säkert, hon säger att hon inte är helt borta i köket. Och det är hon ju säkert inte. Hon har ju obviously ett intresse för klimat för att lyssna på den här podden. Så är det ju. Ja. Men jag menar bara så här. Om han och ni mår bra av att äta hans mat. Han mår säkert jättebra också att laga mat. Han känner sig nog ganska uppskattad av att äta. Att han får laga mat till.
Finaste Sara.
Då kanske det ska vara deras grej. Att han lagar maten ändå. Så kan hon göra saker hon anser sig bättre på än honom.
Ja.
Alltså, ja, det låter ju hårt. Sara lagar inte mat. Alltså, det...
Nej, men lite så kan jag känna att det är så här... I ett förhållande så går det ut mycket på att komplettera varann. Och så här, någon kanske är jättebra på att planera eller... köpa fina möbler och liksom hålla ordning.
Bestämma inredning, ja. Men ja. Hon kanske är jättebra på att ha ett öga för inredning. Eller liksom, ja.
Och någon är bra på att laga mat och då får man kanske känna så här, jag är bra på det här, du är bra på det här. Vi kompletterar varandra på det här sättet. Mm. Om han är en jävla supermatlagare så fan, låt honom laga mat då. Kan du bara sitta och dricka vin och kolla på och njuta.
För det jag tror, kanske av egen erfarenhet kan jag säga det, så tror jag inte att det går att ändra på honom. Om man tar upp det här som ett problem. Alltså jag upplever att jag tycker jobbigt att laga mat till dig för att du är så bra på det här. Och du kanske säger vad du tycker, att det här var pika med att vara för salt och så här. Det är ju någonting som han alltid kommer göra. Alltså så är det bara. Och om det är så att ni tar upp det som ett stort problem och du lagar mat och han sitter där och håller minen så att säga. Om han nu anser att någonting är lite fel, då kommer man bli stelt bara.
Mm.
Eller så får man bara tugga i sig att någon säger att det är lite för salt.
Men så kan man också vända på det på något sätt och säga så här, vad är det som liksom, om man ska försöka se det från olika håll, så är det ju på något sätt också lite problematiskt att som man liksom bara claima matlagningen. Och bara säga, jag är bäst på att laga mat, därför ska jag laga maten.
Ja, det är fel också.
Men det är också lite fel. Alltså både du och jag i våra förhållanden så har ju, i alla fall, eller liksom Lisa, hon lagar inte mat.
Nej.
Hon lagade jättemycket mat innan vi blev ihop. Men sen så är jag så jävla aktiv i min matlagning. Så att hon har slutat laga mat. Och det är lite deppigt på ett sätt.
Ja, men som sagt, välj glädjen här. Alltså det kan ju vara så att hon vet att du mår bra av att laga mat.
Ja.
Ja, och du vet att hon kanske inte älskar att göra det till dig.
Nej, precis. Men jag kan inte låta bli att tänka på att man kanske är liksom... Jag vet inte. Det är något som skaver lite.
Ja, vi gick ut hårt här med liksom ett väldigt så här, tydligt så här, laga inte mat. Det kanske jag fan får nog revidera det lite, känner jag nu. Laga mat, för fan. 30 år som kock, vet du vad det säger mig? Att han är trött på livet. Han behöver vidga sina vyer. Han kanske ska äta en bränd pannkaka en gång. Och veta vad det är.
Jag bara låta Sara laga mat och göra något annat liksom. Ja, jag vet inte.
Fan vad svårt
det var. Jag vet inte hur man ska göra ett förhållande. Ja, det är jättesvårt. Bra fråga. Kanske den bästa frågan vi har fått.
Ja, vi kanske får svar på DM från andra människor som har bättre svar än oss. Så kan jag vidarebefordra det till Sara. Om hon inte känner sig liksom glad med det som vi har nu skrivit sagt.
Gärna, för det känns som att vi inte hade några pangsvar.
Vi idioter. Dennis säger, hatar ni egentligen er jingel? Men känner ni er tvingade att prisa den PGA Krunis?
Om förra frågan var den bästa frågan vi har fått, så var det här den dummaste frågan vi har fått.
Alltså vi älskar ju den på riktigt. Alltså, det hoppas jag verkligen framgår. Dennis, som stavar jingeln med G.
Dennis, vi älskar våran jingel. Den är fan helt otrolig.
Bara för det ska vi spela den en gång till här nu.
Den är också utvecklingsbar. Jag har någon dröm om att i en framtid långt fram, om vi liksom orkar hålla ut med den här podden och liksom, att vi någon gång ska också så här, som alla gör, live-podda. Jag kan inte just nu se det framför mig hur vi skulle kunna liksom ro det i hamn.
Nej.
Men en sak är säker. Och det är att Krunis ska spela intro.
Ja, det är säkert. Kanske att det kommer en svans med en liten text. Alltså han har utvecklat en till, liksom vi får en liten lyrics.
Alltså förstår du vilket mys att vara på typ Skala teatern och ha någon livepod, laga lite mat på scenen, ha någon gäst, ja. Krunis spela gingen.
Ja, men vi kanske ska ha en livepod då, känner nu.
Ja, men fast jag vet inte hur vi ska fylla den. Jag vet hur fyller folk? Ska vi prata lite om livepoddar?
Nej, det kan vi inte göra för att det är ju mörkt. För att vi vet att vi kommer inte fylla ett skit. Det finns ju poddar som har liksom...
Nej, men folk har ju livepoddar. Alltså ja. Eller vad heter den här som fanns förut med Ola Söderholm som var så jävla bra? Lilla Drevet.
Ja.
Den var ju otrolig. Men de hade ju livepodd. Och det var ju bara så här, de satt fyra personer på en jävla stol och pratade. Mm. Det var slutsålt. Alltså, det behövs inte så mycket. Alltså... Våra kompisar har livepoddar och de lyckas fylla det och det är smockat. Erik Niva har en livepodd.
Ja, men det är ju så jävla konstigt.
Som är slutsåld, va?
Ni är Sveriges största människa.
ja, vi, absolut. Men jag menar, om han kan sitta och prata fotboll i 2 timmar på Lorensbergsteatern i Göteborg så kan väl fan vi göra det också.
Men förstår man ju att vi har en setting med lite matlagning. Krunis står som en house DJ-människa. Och spela vignetten och han är vår Paul Schaefer, kommer med roliga inspel. Och sen så har vi liksom Linné Wikblad, John Ulveson står där och kibbchabbar.
Ja.
Mysigt.
Ja, men det är bra. Det finns något här. Mm. Det finns något här.
Ja, vi får tänka på det.
Ja.
Så det är svaret till Dennis att han kommer få om vi har live show så kommer Dennis få första parkett gratis.
Ja.
Och han kommer innan själva showen går igång att sitta i stolen i en timme och lyssna på den här vignetten oavbrutet.
Ja. Dummaste frågan jag har hört. Det är klart vi älskar. Vi älskar den gingen och vi älskar... Marcus Krunegård är den mest älskvärda människan i hela Sverige.
Mm.
Jag kan inte komma på någon annan människa i Sverige som är mer lätt att älska än Marcus Krunegård.
Nej, han är god på alla sätt. Och han har skrivit till mig för att han vill gästa podden, ska jag vara.
Det ska han göra.
Men tyvärr så vill han prata om potatis. Mm. Och det ska ju Ekengren göra.
Ja. Nej, han får inte prata om potatis.
Nej, men han kan prata om annat. Ingen matfråga, säger Josefin. Men all grym musik i podden. Finns det någon spellista på Spotify? Önskvärt, tack och kram. Det gör ju inte det, men däremot så kan vi önska det till våra kära producenter. Och Felix Holling, han gör väl ingenting. Han kan väl sitta knoppa och lyssna igenom alla avsnitt så kan han skapa en lista.
Han har inte så mycket att göra.
Nej, han sitter och väntar på fredag.
Menar hon liksom alla jävla, liksom allt italienskt?
Ja, men allt som vi haft i podden och även, jag tror att även de kanske som vi har haft på alltså våra matlagningstutorials. Men generellt tycker jag att vi har ju verkligen potential i det här. Vi har ett stort Instagram, folk lyssnar på podden. Vi skulle ju kunna också skapa den ultimata, verkligen, matlagningsspellistan också. Som ja, kan bli lite... För det vet man ju själv när man sitter på middag och man säger, vad fan ska vi ha för musik som inte man vill inte att någon ska syra musiken, den ska bara gå. Och då ska det vara musik som är liksom optimal för det. Och där tycker jag vi har jobb att göra framöver.
Det skulle vi kunna göra faktiskt. Det är en sån här sak som man ska kunna sätta tänderna i nu i höst.
Johanna Byström undrar, blev det någon date night för er två efter avsnittet med Amanda?
Jag skulle ju på date night den kvällen. Så att, absolut.
Mm. Vi hade nog inte det. Jo, vi hade fan igår ju. Förrgår, fredags. Så lämnade vi bort Harry första gången ordentligt. Att han fick sova borta hos sin mormor. Och sen så gick jag och Maja ut. Och så gick vi till Vina, som det heter. Som ligger på Nytorget, som är en vinbar. Jävligt trevligt att ha varit
där. Åh, vad trevligt. Nej,
har du varit? Nej, jättehärlig. Det är så här, vi tog mest in liksom... sardeller och lite gurkasmetana historier och lite korvar och en bläckfisk som är helt sjukt god som låg i någon paprikasås faktiskt. Det var jättegod.
Gud, vad trevligt.
Satt vi där länge och bara drack och plockade den där. Det var asgott. Och sen så blev man lite fulla ihop och så gick vi till en ny bar som ligger på Söder. Som nu, folk som har koll på Söder vet att Bananas finns. Bananas är ju ett pizzaställe. Väl, kan jag säga det? Jävligt bra pizzor liksom. De här tunna.
Jättebra. Trevligt ställe. Underbart.
Ja. Och de har en bar, som heter Bananas bar, som är skitsnygg och bra och otroliga drinkar. Jag drack vodka martini till helvetets bröt loss. Och det helvetet innebar att vi kom flera. Felix, som vi pratade om precis, vår producent, kom dit också. Det var inte helvetet, det var trevligt. Men han gillar ju att dricka.
Mm.
Och då fick jag mig att dricka mer än jag skulle göra.
Mm.
Så jag vet vad jag gjorde. Jag alltså
gick rakt ut från stället.
Och tänk att du spydde.
Då blev jag spydde fan, rätt nej, nej. På ett träd 100 meter från restaurangen då. Gick bort en bit. Fick jag tillbaka.
Fan färsk du är alltså.
Ja, hur ofta dricker jag sådär? Och då kommer en hetsig jävla smålänning och säger, vad ska du dricka?
Är du 18 eller liksom? Vad fan, man spyr inte när man dricker när man har passerat 30.
Vad fan?
När man har passerat 25. Man spyr. Spyr gjorde man när man gick på studentskivor.
Men är du verkligen rätt person att uttala det här?
Jag spyr aldrig.
Men du kanske, nej, men du kan ju inte gå eller prata ibland.
Nej, men jag spyr inte.
Vad är bäst? Somna sittandes på en restaurang som man behöver ledas utifrån eller gå ut själv och spy och komma tillbaka och dricka mer? Vad tycker du är trevligast?
Ja, kanske har du en poäng där. Men
nej, men det ska man inte göra. Jag fattar väl det också. Men det var, vi hade i alla fall en skithärlig kväll, jag och Maja, och med vetskapen är att när vi kommer hem så är inte barnet där och vi kan sova ut.
Knulla!
Nej, vi sov.
Ja.
Jag hade ju spytt gott. Det var ju kanske allt för den här veckan, eller vad säger du?
Det var det, och det känns som att nästa vecka, är det så att vi har Ekengren nästa vecka?
Nej, det blir veckan efter. Så har vi Ekengren som gäst. Så vi har ett vanligt till avsnitt nästa vecka. Då kommer vi snacka Boeuf Bourguignon.
Mm.
Hösthoreriet fortsätter.
Låt oss.
Och jag har hittat, det finns ett recept där ute som måste lyftas till skyarna och spridas med vinden, som är det bästa receptet på en boeuf som finns. Och det ska ni få veta nästa vecka.
Är det Mobergs? Jag brukar laga Mobergs.
Det är inte Mobergs. Ingenting han har gjort är min favorit. Så är det. Han känns som han har pissig attityd. Jag gillar det.
Ja, vad fan. Vem har inte pissig attityd? Alltså, eller... Ja. Okej, men han lagar god mat. Moberg, man kan säga mycket om Moberg, men han lagar fan kanonmat.
Ja.
Sen är han superproblematisk på många sätt. Men fan han.
Han lagar inte jättegod mat. Vi klarar helt enkelt. Och jag tycker att för att vi ska kunna behålla den här känslan från middagen vi hade ihop. Du dricker rödvin och liksom mår bra. Mm. Vi har sett en serie som heter The Bear som vi båda älskar. Vi hoppas att det håller nu långt ut. Mm. Och jag tycker att vi ska gå ut på en låt som behåller känslan. Kan du ha någon?
Jag tror den avslutades avsnitt 1 eller 2. Och det var bara så här, det var som en chock att den låten fanns inte i mitt huvud. Den har inte funnits i mitt huvud på 25 år.
Avsnitt 1 av The Bear, menar du?
Ja, avsnitt 1 eller 2 avslutade den.
Mm.
Och den har inte funnits i mitt huvud på 20-25 år. Men det var Porch från Pearl Jams liksom bästa skiva, 10.
Mm.
Och den är så jävla bra. Och de bara avslutade ett avsnitt med den helt random.
Mm.
Och det var så jävla mäktigt. Och vackert.
Ungefär som här då.
Ja, vi tackar er för ett lite halvsladdigt avsnitt. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Sen blir det potatis, sen blir det mys, sen är det höst. Och vi är med er och ni är med oss. Och det är vi glada för.
Laga risotto. Puss.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.